Finland ganska många gånger, men det är rätt länge sedan sist nu. Jag har inte mått så bra de sista åren, så att jag har fått begränsa mitt resande en hel del. Men så blev jag så lockad av att åka hit, så att nu är jag här i alla fall. Jag är egentligen inte teolog, utan är utbildad läkare. Jobbat som röntgenläkare framför allt. Men upplevde en väldigt tydlig kallelse på 70-talet att istället gå ut som frilansförkunnare, kan man väl kalla det. Så att sen 83 så har det varit min heltidssyssla. Jag har jobbat mycket med själavård, undervisat mycket i det. Men det här med Israel och gamla testamentet som vi ska läsa nu, det har varit ett andra huvudspår i mitt arbete. Och jag tycker att när vi nu ska tala om vad vi har sett och hört, så kan ju det vara en nog så bra infallsvinkel. För varje gång man ser nyheterna på TV så kan man tänka det att ja visst, här har vi det. Det är ju så här som Bibeln säger att det ska komma att gå. Och det är det vi ska gräva lite i de här dagarna. Jag tänkte göra på det sättet att vi inleder varje lektionstimme, inte den första men sedan, med frågestund. För det blir ofta så att man samtalar under pausen, och så har man någon fråga som man tycker att nej, det här var för konstigt. Det måste jag få protestera emot. Och då börjar vi med det. Och det spelar vi inte in på band, annars så spelar vi in allting. Utan då kan vi byta några tankar om det innan vi sedan bläddrar i Bibeln och går vidare. Nu ska vi i alla fall börja i första kapitlet i Apostlagärningarna. Jag läser i Folkbibeln faktiskt, eftersom jag tycker att den nya översättningen av Gamla testamentet är oklar, för att nu använda ett milt uttryck. Nå, Apostlagärningarna 1, 6 versen. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, här ställer nu lärjungarna en fråga. Är tiden inne att upprätta riket åt Israel? För som vi strax ska se, det finns väldigt många löften som lärjungarna åberopar. Löften givna tidigt, redan till Abraham, om ett särskilt rike som just handlar om Israel. Men Jesus avvisar på ett sätt frågan och poängterar att inget är så hemligt i Guds hushållning som tider. Vi vet ju att Jesus sagt vid ett tidigare tillfälle att om den stunden, hans återkomst, vet ingen något, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så hemligt är det. Varför är det så hemligt? Jo, det är därför att hans återkomst ska vara överraskande. Och det ska vi också få se. Att det ligger en speciell tanke i detta med att Jesus kommer vid ett tillfälle då ingen väntar det. Men innan Jesus lyfts upp och tas ifrån lärjungarna så säger han alltså att ni ska få den heliga ande. Och sedan ska ni gå ut till Jerusalem i första hand, till Judén i andra hand, Samarien och sedan ut över hela jorden till alla folk. När han har försvunnit så står det två änglar där och säger det att han ska komma tillbaka precis på samma sätt som han försvann. Och eftersom nu lärjungarna står på Olivberget öster om templet och Jesus där lyfts upp och förs bort av en molnsky, så kan vi alltså säga det att hans återkomst, det blir som att veva filmen baklänges. Han kommer tillbaka på samma plats och på samma sätt. Och det märkvärdiga är att detta är en situation som är väldigt väl beskriven i Bibeln. Den yttre situationen när Jesus kommer tillbaka. Tydligast av alla texter hittar vi hos profeten Zakaria i det 14:e kapitlet. Och där ska vi läsa från början till och med 9:e versen. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er, då jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Ja, den politiska, den historiska situationen då Jesus kommer tillbaka är förbluffande välbeskriven. Och det är ju anmärkningsvärt just med tanke på att Gud är ute efter en total överraskningseffekt. Jesus ska komma fullständigt oväntat. Och ändå är det så tydligt beskrivet. Israels folk ska bo i Israels land och äga Jerusalem som huvudstad. Och alla de andra folken ska samla sig i fiendskap mot Israel. För att för det första ta staden ifrån judarna. Och för det andra för att utrota Israels folk. Så allvarligt är det. Återstoden ska inte bli utrotad som det står i slutet på andra versen. Det är alltså avsikten. Det kan ju låta som en underlig avsikt om vi inte hade haft Hitler att tänka på. Men nu är det inte bara ett folk som anstränger sig för att utplåna det utvalda folket. Utan nu kommer ett mycket större försök att utplåna Israel. Alla de andra folken samlar sig. Och det ser ut som de skulle lyckas. För nu har man intagit staden. Man härjar som bäst. Då plötsligt, utan föregående varning, så står en väldig gestalt på Olivberget. Han kommer inte ridande på en åsna, utan hans ankomst är så fruktansvärd så berget delar sig i två delar. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och det här blir en väldig dag. En särskild dag, som det står i sjunde versen, känd av Herren. Ja, han vet när det blir. Och han har utformat den. Det blir mörkt mitt på dagen, men det ljusnar vid afton. Precis som vid långfredagen, korsfästelsen. Det blir en sorts upprepning här. Och det är ju naturligtvis Messias som kommer. Det är ju ingen tvekan. Men samtidigt säger Zakaria att då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Messias är alltså inte bara en människa. Han är sann Gud, tillika med sann människa. Och nu kommer han som konung, med konungslig makt, med makt att döma och upprätta. På den dagen ska det välla upp en källa. Och den beskriver Hesekiel, vi ska inte läsa det, den texten, men i hans 47 kapitel så står det talat om tempelkällan, där det flyter ut levande vatten ifrån tempelberget, som rinner både åt öster och väster, och överallt dit i vattnet kommer, där blir det sunt, som det står hos Hesekiel.